Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows.
Biffe, Bambi, Baloo, Mowgli, Shabbar, bladdrar om ljuset och Corsi. Och det gör vi så gärna i Tiki, baren där i den heliga staden. Och du kan vara lugn, knappen är på. Dags för avsnitt 182. Hallå, 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 hallå. Hallå, 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 hallå. Hallå, 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 hallå. Hallå, 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 hallå. Tjena, tjena, hallå, 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 hallå. Hallå, Bjurman.
Wow, wow, wow. Vilket intro. Jonathan Mowgli Ekeliv firar att det är podd. Podcast avsnitt nummer 182 genom att göra en egen Blink 182 cover.
Ja, tveksamt musikval, men det var så att en lyssnare, Jonathan Sandberg, hörde av sig och sa att nu har ni just spelat in avsnitt 181, nu måste ni hylla Blink 182 här när det är dags för avsnitt 182. Så jag rafsade ihop en liten text och det blev 2 plus, men i alla fall, nu är podden igång. 182 var, igång. Ja.
Det var 5 plus, Jonathan. Jag är tagen, jag hade inte hört det här på förhand. Du bara sa att nu ska det bli ett annorlunda intro, nu får du sätta dig och vara tyst. Ja. Jag ber ju få markera det. Egentligen tycker jag att Blink är ett fruktansvärt bedrövligt skitband då.
Ja,
Men nu kommer jag aldrig att kunna tycka det igen efter det här fina tolkningen.
Jag håller med dig och jag var inte beredd på de här vitsorna. Det var ju trevligt i alla fall. Jag trodde jag skulle få en utskällning och jag kände på mig också att just Blink 182 inte var Bjurmans stora favoritband direkt. Med tanke på hur det brölar. Men
bröl har jag inget emot. Nej. Det är bara att det är så själlöst och tomt.
Ja, nej, det är sant.
Poser.
Ja, bra. Så, nu, där kom det.
Fjanteri.
Ja, precis. Ja,
men det här är alltså podcasten, NHL-podcasten med Jonathan, sångaren Ekeliv och, ja. I Stockholm. Och jag, Per Bjurman, i ett just nu väldigt soligt men kallt New York.
Ja.
Och vi ska prata NHL.
Ja, det är väl det som är egentligen
podden. Jag är fortfarande lite tagen efter det där. Men du, hörru du, unge man. Vad ska vi prata om idag då? Jo, vi ska prata om All-Star ska vi börja med. För att det var ju då i helgen. Vi hade ett break här på 4 dagar. Och då passade NHL på att ha sin årliga firmafest i Tampa. Den heliga staden som du kallar den.
Ja.
Och ja, vi satt i tikibaren där också. Ja,
det förstår jag. Det måste jag, även om jag får börja med det. Men det är ju... Hur var det upplevelsen så? Jag kan tänka mig att det utanför isen ändå är det du kanske framförallt kommer ihåg. Jag vet inte.
Ja, eller också kommer jag inte ihåg det.
Nej, det är kanske precis så det går till. Man kanske inte pratar, det är lite sådär, jag förstår.
What happens in Tampa stays in Tampa.
Ja, som det heter.
Låt oss konstatera att det är ju som vanligt med All-Star. Det finns inte så mycket att analysera precis.
Nej.
Det är en stor firmafest för spelarna och för media på plats och för ligans representanter. Och sen är det liksom... Ja, det är ingenting för nördarna, om man säger så.
Nej.
Men det är ju inte tänkt så heller. Det är ett jävla gnäll på oss att det bara är ett jippo och trams. Men man ska komma ihåg, det är liksom för barnen framförallt. Och unga fans och för mainstream fans som inte bryr sig på samma sätt som du och Tobias Pettersson. Liksom.
Nej.
Om det bara var sådana NHL vände sig till, då skulle det vara en mindre liga än innebandy i Sverige. De behöver ju mainstream-publiken och det här är ett evenemang för mainstream-publiken.
Ja, jag kan väl erkänna att till exempel när jag var 8-9 bast och Owen Nolan gjorde sin klassiska pekning och sen så sätter han i pucken där i All-Star typ 98-99 kanske. Ja. Då tyckte jag att det var jättehäftigt som barn. Liksom. Så det kanske tilltalar den publiken också. Vi får väl släppa lite NHL ifrån oss till den marknaden också.
Ja, you better. För det är till den det vänder sig. Samtidigt är det så att det har ju blivit lite roligare och mer meningsfullt har det blivit sen de införde 3-mot-3 istället för alla år de spelar den vanliga 5-mot-5-matchen. Den var ju faktiskt outhärdlig.
Ja, den var faktiskt direkt jobbig att titta på. Alltså, ja. Fysiskt krävande.
Ja, men nu är det ju lite action. Liksom. Det blir mer utrymme och de kan bjuda på lite grannlåt.
Ja, det tycker jag. Ja, jag tyckte, alltså, mot vad man har vant sig vid genom All-Star-historien så är det ett lyft det här med 3-mot-3-spelet.
Ja. Ja, och så var det ju Skills Competition då på dagen före och där fick vi bekräftat att Conor McDavid är snabbast såklart. Men det var ju inte långt ifrån att din vän Brayden Point där. Han var inte långt efter, han var jävligt snabb han också. Han som fick ersätta Victor Hedman.
Så exakt, det hade varit en trevlig grej för en Tampa-fan att se att Brayden Point skulle gå som ersättare och knäppa Conor McDavid på näsan. Liksom. Första han gör i hela All-Star-helgen. Men istället blev det ju Conor McDavid som då, om det är något merit att ha, men han var alltså den första att lyckas försvara en sån här titel att vara snabbast i NHL.
Ja, annars var det en del konstiga övningar där, men de har ju den som är roligast, det är väl det. Vem som skjuter hårdast. Och där överraskade ju John Klingberg genom att komma in trea. Han var själv chockad. Jag trodde inte han hade något hårt skott.
Nej, jag blev lite förvånad att han överhuvudtaget togs ut till att skjuta. Men det var ju bara han, Subban och till slut Ovechkin som kröp nära 100 miles-strecket är det väl. Och Ovechkin kommer till och med över. Men man är ju lite bortskämd med att Weber och Chara skjuter långt mer än så.
Alltså. Ja, vad är Charles världsrekord på 113?
Är det så pass? Ja, 100, det är klart över 100 i alla fall. Ja. Så det här var inte närheten av det.
Ja. I övrigt så var det ju det var roligt här i Tampa. Det var ju kaos där på lördagen, för då var det ju också den årliga Gasparillo-festivalen där.
Ja, hur var det? Du var ju alltså på plats och bland alla dessa pirater var det väl?
Ja. Ja, det är ju flera hundratusen som samlas i Tampa. Flera hundratusen. En halv miljon har det pratats. Ja. Det är den tredje största årliga sammankomsten av människor i USA varje år.
Hur kan jag inte veta det? Jag som är Tampa, som är min hela stad. Så jag har aldrig tänkt på det. Jag vet ju att fotbollslaget heter Buccaneers och så vidare. Men att det är piratstaden nummer ett liksom, det.
Ja, och det är grejen med Gasparillo, det är att ett stort gammalt piratfartyg då, en flottilj, kommer åka genom kanalerna där och så ligger det hundratals båtar, privatmänniskors båtar där ute på redden som sen åker med den här båten. Liksom. Och så står det som sagt hundratusentals utklädda till pirater ute på gator och torg och runt kanalerna och den stora bukten där och... Ja, det blir logistiskt krångligt med en All-Star och en Gasparillo samtidigt. Det var väldigt svårt att ta sig fram i Tampa. Trafiken var monstruös och hemsk.
Ja, ja på det var inte så där klockrent att du bara kunde checka in liksom hur enkelt som helst på fina Marriott där. Ett slagskott från arenan och sen sitta på balkongen och njuta.
Nej, det var en rörig lördag på det sättet. Och så är det en jävla... fyllfest också om vi ska vara helt ärliga det här Gasparillo. Det var polisen griper många som helst som bara för att de är in public intoxication. Public
det står helt. Men
intoxicated Tampabor, de är farliga. Erik Karlsson och Victor Hedman tog ju fasta på det där och kom utklädda till pirater till Skills Competition.
Ja. Det var ju...
Victor var ju inte med, men han tjänstgjorde ju istället som materialare under helgen.
Ja, det var ju en lite oväntad roll för en mångmiljonär att kliva in och köra den grejen. Men han ville ju vara med, han också. Ja. Han förtjänade.
Ja, han var, trots att han inte var med så var han lite centrum där för hela helgen. Dels det, och så bodde ju Erik Karlsson hemma hos honom också. De är ju bästa kompisar.
Ja, precis. Jag
det kändes som epicentret var Victor Hedman.
Jag vet inte om jag måste nästan nämna det nu. För att det är ändå relevant tycker jag, trots att jag är supersubjektiv i det här i fallet. Men det är relevant att konstatera att Erik Karlsson trivdes ju väldigt bra i Tampa.
Ja, det gjorde han.
Så som han uttryckte sig att det var en fantastisk helg. Och så övertolkar jag ju det här Instagram-inlägget där han har tre bilder. En på Kutjov Stamkos och sig själv, en på Hedman och sig själv, och sen på lite Tampa fans och sig själv, och så skriver han att I'm amazing weekend Tampa, love you guys.
Ja, ja. Att, ja, men vad skulle ni behöva ge upp för att få Erik till Tampa då?
Ja, det är det som är problemet. Dels så är det ju totalt omöjligt på lång sikt för Erik att komma till Tampa, för att när hans deal går ut 2019, då går Kutjerov och Points deal. Tampa kommer ju sitta, oavsett Karlsson, sitter redan lite i löntagsklistret då.
Men en rental,
han kostar ju bara 6,5 miljoner nu. Och skulle man ta in han nu, då skulle man kanske kunna få han i 2 slutspel för bara 6,5 miljoner per säsong dollar. Det är ju jättebra värde för han.
Men, ja, men du fattar väl fortfarande
att då skulle begära halva Tampa liksom.
Ja.
Det är Tyler Johnson och André Palat, och det är hela våran farm i princip. Vi har ju mycket bra unga spelare, men det krävs ju absolut, till och med en sån som Sergachev skulle ju säkert liksom Ottawa fråga efter.
3 första val. 18, 19, 20.
Precis, och frågan om det är värt det då när man ändå inte kan förlänga med en förmodligen, kanske.
Nej, men man kan vinna 2 Stanley Cup.
Det kan man göra.
Det är
någonting också. Har ni en poäng?
Ja, så nu har vi det här klart. Erik Karlsson till Tampa.
Ja. Nej, men det är i alla fall... Jag blir ju glad i alla fall. Man kan konstatera att han trivdes bra med sin polare Hedman. Det var ingen snack om saken. Och att få lira i samma kedja då, eller man ska säga, i 3-mot-3 som Kutjerov och Stamkos. Ja, visst.
Ja. Ja. Ja, men det får väl sammanfattas som en helt okej hej. Och också tycker jag, det var 4 dagar break då, 4 dygn. Ja. Och jag tycker att det är bra för att nu när det började igår tisdag igen, så hade man hunnit få liksom lite hunger efter NHL action igen.
Ja. Ja, nej, men lite så är det väl. Vi brukar ju, trots att vi älskar NHL, så brukar ju råda lite sådana tongångar här i podden och i bloggen i december och januari när man är inne i omgång 40 till 60 typ. Snart är vi redo för den här riktiga spurten och trade deadline om en månad och så vidare. Men just den här perioden innan är väl lite sval för att vara NHL.
Ja.
Och då kan man behöva ett litet break för att få upp suget igen. Liksom.
Verkligen. Det är ju dessutom så att det har ju traditionellt varit så att All-Star breaket har markerat att efter det då börjar liksom den sista pushen.
Ja, det är sant.
Eller första delen av spurten kan vi säga. Och sen kommer sista delen av spurten efter trading deadline.
Exakt, precis. Men det är redan nu det räknas in lite grann. Det är nu liksom vårsäsongen tar vid. Ja. Om man ska säga det billigt talat nästan.
Ja, och vi vet att som det ser ut nu så är det mycket svårt att ändra något för lag som ligger långt under under strecket.
Ja, det är sant. Där har de poäng. Och det kanske vi kommer in på det nu, eller så kommer vi in på senare. Men det är just vid den här tiden som liksom sellers och buyers börjar utrönas.
Ja.
För att jag vet bara att det var mycket artiklar bara i början av januari här. Och tabellen är ju fortfarande jämn, men att liksom, hur lång tid ska det ta innan lag fattar beslut om de ska vara buyers eller sellers? För att ska man låta sina UFAs gå gratis, eller ska man behålla dem för att satsa? Eller ska man skeppa iväg dem?
Vi kan ju, när vi ändå pratar om det, så kan man ju se nu, det har ju utkristalliserats väldigt tydliga platåer i tabellerna. Och vad gäller just sellers då, om man tittar i öst, så är det ju 5 lag som är självklara där. Det är Florida, Detroit, Montreal, Ottawa och Buffalo.
Exakt. Ja.
För att mellan Florida på vad det nu blir, de har 46 poäng och då är det alltså, vad blir det, 8 poäng upp till Carolina ovanför dem, som i sin tur har 2 poäng upp till slutspelsstrecket. Det är Rangers, Islanders och Carolina precis under strecket, och sen Exakt. Detta jättefall till Florida. Ja. Så de är ju Carolina, Islanders och Rangers är med i racet. De övriga är ju inte det.
Ja, deras säsong är...
Kommer inte att vara heller, med all säkerhet.
Ja, den är inom situationstecken kan man säga, slut.
Det är lika i väst, fast där är det 3 lag som är borta då. Det är Arizona, Vancouver och Edmonton. Medan Chicago de hakar på sista chansen.
Ja, de är fortfarande med i racet får vi säga.
Ja, men för dem är det Chicago, Calgary, Colorado och Anaheim. Men Edmonton, Vancouver, Arizona är ju också sellers såklart. Borde vara.
Ja, så måste det väl vara.
Rimligtvis. Erik och Connor McDavid till Tampa då. Som rent.
Ja.
Ja, tack.
Jag återigen nämner, utan att snöa in mer på det, men jag nämner återigen mitt gamla förslag. Erik Karlsson till Vegas.
Ja.
Lönetaxet rymme. Trevlig plats för, det känns liksom Erik Karlsson kompatibel. Det är mitt förslag som inte är förankrat någonstans, som bara jag tycker.
Ja, och att vi står vid någon slags vägskäl markeras ju också av då att vi PHWA, Professional Hockey Writers Association, hade sin Midseason Awards i samband med All-Star där då. Vi röstade ju förra veckan och delade ut priserna efter halva säsongen. Det är inte säkert det kommer att bli så när det sen är dags för riktiga awards. Men man kan ju konstatera då att Tampa dominerar ganska kraftigt där.
Ja. Ja,
det är alla tunga priserna.
Ja, precis. Hart till Kutjerov, det var ju Norris till Hedman.
Ja.
Och det Vessina var precis, Vasilevski fick Vessina, och så var det, och Cooper och Eisenman var tvåa i coach respektive general manager.
Ja, vi kan väl gå igenom det snabbt. De hade Hart var Kutjerov etta, McKinnon tvåa, Tavares trea. Norris, Hedman etta, Doughty tvåa, Klingberg trea. Selke, Bergeron etta, Couturier tvåa, Kopitar trea. Kelder har vi vår vän Matthew Barzal. Nej, säger man det då?
Ja, jag tycker du får säga Barzal.
Barzal. Mm. Etta. Och Brock. Och han, och han,
Brock Besser.
Ja, Besser.
Ja, precis. Som ju kammar hem 4,3 miljoner här genom att lite bonus här på All-Star. Ja.
Han var ju MVP i båda. Ja, och så Charlie McAvoy. Lady Bing. Johnny Gaudreau. Austin Matthews. Och Ryan O'Reilly. Vessina som sagt. Vasilevski. Sen Hellebuck. Och Pekarinne. Jack Adams. Garrett Gallant. Det måste ha varit den mest givna.
Ja, av alla.
Ja, och så John Cooper och Paul Morris. Maurice. Nej?
Ja, jag säger Maurice. Ja. Det är lite... Ja.
Det här, varför ska jag läsa upp det här? General Manager of the Year George McPhee, Steve Eisenman och Ray Shero. Rod Langway Award, då, defenseman who best excels in the defensive aspect of the game. Drew Doughty, Chara och Victor Hedman. Det hade vi, det hade vi ju helt andra
förslag. Ja, det är precis. Nu slutade det med att det blev två kandidater som redan var med i Norris, alltså både Hedman och Doughty.
Ja, det blev konstigt.
Och så blev det Chara utbytt mot Klingberg plötsligt. Så det kändes som att resultatet blev i alla fall att man måste instifta till pris så att Chara också kan nämnas. Ja. Lite så.
Och slutligen, comeback player of the year, Steven Stamkos, Brian Boyle och Claude Giroux.
Ja. Ja, där var ju Stamkos som jag glömde nämna. Han fick ju den priset också.
Ja. Ja. Ja, som sagt, det är efter halva säsongen. Ja, det finns mycket att invända mot det där. Jag tror att Victor har en enormt bra chans att hålla sin Norris Trophy. Man hör ju tidigt liksom åt vad vindarna blåser åt för håll.
Ja.
Och det känns som det är Vigge som kommer att åka till Vegas och hämta Norris Trophy i år. Och då fanns det ju oro då att han skulle, ja men nu är han ju skadad, kanske blir borta länge. Men han gjorde ju faktiskt comeback igår snabbt. Snabbare än väntat var han tillbaka. Bara 3 veckor var han borta då.
Precis,
och då hade både bye week och All-Star break under tiden. Så det kostade inte dem så mycket.
Nej, det kostade han och Tampa och Hedmans Norris push här bara 5 matcher liksom.
Ja.
Och det ska ju inte nödvändigtvis påverka hans chanser liksom.
Upprätthåller han sin standard så tror jag han ligger jävligt bra till den.
Ja. Och dels för att han har en stark säsong bakom sig precis som hela Tampa. Och dels så är det här klassiska som brukar spela en faktor i omröstningen, är att nu börjar Hedman komma till den punkten att det, han är lite som Doughty för några år sedan, att han är lite do.
Ja.
Liksom så där, att, ska Hedman gå igenom en karriär utan att vunnit Norris Trophy? Vilket ju drabbade Karlsson negativt när Doughty fick den. Kanske inte ett rättvist argument, men det börjar, när Hedman börjar nå den statusen nu, liksom, att folk tycker att han ska ha Norris.
Ja, det känns så. Han är så mäktig där i Tampa. Liksom. Han är deras ankare.
Jag såg en fantastisk statistik. Nu kör jag fantastiskt här också. Jag tror att han är den som har mest brytningar faktiskt i mittzonen i hela NHL. Och det kanske låter som en konstig statistik, men det är lite typiskt Hedman. Man kan tänka sig att han ligger bra till i en sån typ av kategori också. För han har ju sån räckvidd. Och han är ju så, alltså han är ju så snabb fram och tillbaka liksom nord-syd i banan. Så att han är grym på att komma tillbaka, byta hans långa klubba liksom. Och sen så är han ju superviktig för Tampas transition game, att ställa om spelet. Så han kan liksom bryta en passning och sen bara sticka rakt upp och lägga en bra passning. Eller ja, åka iväg med skridskorna själv liksom. Så ja, han är otroligt viktig för Tampa.
Ja, och så kommer Erik dit då. Tänk han och Erik. De har ju spelat ihop för, men var det som berättade den historien? Var det du? När de spelade ihop i JVM-laget, de två.
Ja, det vet jag att de har gjort, men jag har ingen anekdot från det. Nej.
Ja, det var ju någon som hade frågat Victor på den tiden då, för han var ju lika... Då som unga var de precis likadana, var ju mer offensiva än defensiva om man säger så.
Just det.
Så någon hade frågat Victor, men nu när du och Erik spelar ihop, vem av er ska stanna hemma då då? Stanna hemma, sa han, vi har väl en målvakt.
Ja. Ja. Ja.
Så blir det i Tampa.
Där hör du Vasilevski. Och kämpa för din sina trofé här om du ska vara värdig den.
Ja. Men nu vad gäller Erik då, så var ju han stor artist som vanligt nere i Tampa. Det var ju mycket som kretsade kring honom också. Han var ju pirat på isen med han.
Ja, det var han faktiskt. Kom ut
men,
i den.
Men det är väldigt anmärkningsvärt också när man står och hör honom ge intervjuer och när man intervjuar honom själv. Han är väldigt så här självironisk hela tiden om hur dålig han är just nu och hur lite mål han gör och hur värdelöst allting har blivit. Ja. Och hur den här säsongen inte är. Det har slagit mig. Han kommer ju få svårt om han inte gör en helt sensationell andra halva av säsongen här då. Men det verkar ju svårt med Ottawa som Ottawa ser ut nu. Så kommer ju inte han att bli nominerad i år till Norris Trophy. Det höll han på att skratta om också, hur långt ifrån det han var och så. Men och vi har ju avskriver det här för att han, eller vi har förklarat den här lilla nedgången med att han är skadad då. Men jag tror det handlar lika mycket nu om krånglet i Tampa och vad som ska hända med hans framtid. Jag tror att han är väldigt orolig för det där. Han säger ju inte det rakt ut, men det går nästan att läsa av att han vet fan inte hur han ska göra.
Ja, du menar krånglet i Ottawa?
Ja, ja, och med hans egen framtid, hur man ska göra med det här nya kontraktet. Jag tror att det där har blivit en börda för honom.
Jo, ja, jag tror också
de har en ägare som ena stunden säger att han ska sälja hela klubben och nästa att han minst han inte tänker betala Erik Karlsson några stora pengar och så vidare.
Nej, precis. Ja, jag tror att det kan vara en faktor i det här med arenan och liksom att de är lite dåligt med folk där ute på åken och att det ska minst han fattas beslut om att de ska få bygga ny och så kanske inte blir så trots allt och så måste finansieras av stat och bla bla bla. Ja. Det är liksom mycket runt omkring som är stökigt kring Ottawa. Och alla rykten om att de ska göra liksom en blowout i övrigt också, inte bara Karlsson. Alltså bara som jag nämnde för några poddar sen, att en sån som Derek Brassard, en sån spelare också börjar liksom uttala sig. Det har ju inte Erik i sin tur kanske gjort, men Brassard liksom snackar om att trada, kanske det. Liksom. Alltså den här extrema gruppen som det var förra året när de gick långt, den har ju fallerat lite grann, den känslan i alla fall.
Ja, det pratades om att det är tension där. Det var ju för några matcher sen så var general manager Dorian in och skällde ut dem liksom, och fick svar på tal. Liksom. Det var konflikt. Liksom. Ja. Men alltså, jag vill understryka, det här är inget jag har hört. Det är inget off the record jag har hört med Erik och så att han har sagt något till mig som han inte sagt till någon annan. Så är det inte. Men jag tror att han, om det ska vara som det är nu, då tror jag att han vill därifrån.
Ja.
Och han bara vet inte hur det ska hanteras, så jag tror att det har förstört den här säsongen för honom. Och det som förstör säsongen för Erik, det förstör säsongen för hela Ottawa.
Ja, precis. Jag håller helt med. Jag har svårt att se så långt som det har sjunkit nu, liksom, Ottawa-skeppet. Och då menar jag runt omkring, liksom, allt det vi har pratat om. Då har jag svårt att se att Erik ska motiveras att signa ett nytt kontrakt där. När han ändå sitter på så mycket leverage, mitt favoritord.
Ja. De är ju snart i botten. Buffalo kommer ju gå om dem snart. Och de kommer att bli jumbo i East. Det törs jag nästan svära på.
Ja, exakt. Jag vågar slå fast att Erik Karlsson är tradad senast inför nästa säsong.
Ja. Men då kanske Rasmus Dahlin hamnar i Ottawa istället.
Ja, nu börjar vi om. En ny supersvensk offensiv back där.
Ja. Du, vad har vi mer att prata om från veckan då? Jo, vi har ju... Ja, men det var ju, det, jag vet, vänta nu, det var ju väldigt intressant när Henrik Lundqvist dök upp i Tampa också då, för att på torsdagen där innan det liksom började på riktigt, då firade ju Larry Brooks här i New York av en salva som fick många ögonbryn att höjas i NHL, om att i New York Post då, han berättade att enligt hans källor så har New York Rangers ledning fått godkännande av ägaren Jim Dolan. Tvärt emot vad jag hävdade här om veckan. Att de har fått godkännande att spränga truppen. Bränna ner hela skiten och börja om.
Ja.
Och då sägs det att de är Rick Nash och Grabner kommer definitivt att tradas innan trading deadline. Men även Ryan McDonough och Mats Zuccarello ska vara liksom tillgängliga för rätt pris. Ja. Och det är ju lite wow ändå.
Ja, det tycker jag.
Alltså, det kom då fram åtminstone 30-40 kollegor i den där artikeln. Hela torsdagen och fredagen var folk framför. Vad tror du Henrik Lundqvist kommer att säga om det här?
Ja.
Ja, jag sa att, och sen gör jag för dem efteråt när jag skojade. När jag hade pratat med honom på svenska då, så, vad sa han? Ja, han sa att If they trade those guys, they'd better trade me as well.
Oh.
Nej, Henke var ju diplomatisk och sa det alltid i rykten den här tiden på året. Jag har varit med om det här förr, det sägs att saker och ting ska hända. Och så. Men man får avvakta och se, jag har ingenting att säga om det nu. Vi får återkomma om det händer något för att prata om det då. Men jag tyckte ändå det gick att utläsa att lite obehagligt tycker han det är. Och för honom vore det ju katastrof om de plötsligt ska bygga om skiter i den här säsongen och kanske bli competitive först om 2-3 år. Han skulle hata det något oerhört.
Ja, det är ju att minimera hans chanser att få avsluta karriären med en Stanley Cup. Det drivs ju han fortfarande av. Han är ju en sån sjuk tävlingsmänniska. Alltså han är ju verkligen, det såg man ju bara i All-Star helgen också, när det faktiskt försökte motivera målakterna lite genom den här save streak. Liksom, visst, alla målaktar gjorde väl sitt bästa, men jag tycker man såg på Henke liksom, att han gick inte att prata med, han gick inte att skoja med, utan han ville verkligen rädda allt, till och med en sån liten pajastävling liksom.
Ja, till och med Subban kastade handsken på.
Ja, det var inget som Lundqvist garvade jättehögt åt, utan.
Nej, han var som en tempa, gammal tempa.
Ja, lite småkränkt liksom, så här, liksom. Vad håller du på med?
Den mest kränkta klubben i NHL.
Ja, det står jag för.
Ja, men... så att han tycker nog snarare att de ska vara liksom buyers och satsa på att stärka laget vid trading deadline. Men vi får väl se då, alltså det finns ju också de som hävdar att det här är ju någon som med Saters goda minne då har matat Brooks med för att skrämma upp truppen. Och det är ju inte otänkbart heller.
Nej, att ge dem en rejäl veckaklocka liksom. Nu är det dags att prestera och ligga på rätt sida om det där slutspelsträcket.
Ja.
Och liksom pusha lite ifrån istället.
För att jag har ju fortfarande svårt att tro att Dolan skulle gå med på det och missa slutspelet.
Ja, det låter ju inte så New Yorkigt att liksom köra en liten rebuild och klippa medvetet sin 7-åriga playoff streak. Och när man ändå har en rätt så bra trupp. Men alltså jag håller väl
kloka med. Kloka väl, alltså, om man bortser från allt personligt och så det kloka vore ju såklart att göra så och satsa på framtiden, men man har ju också någon slags responsibility mot en trotjänare som Lundqvist liksom.
Ja, exakt, men jag håller med om det där kloka som du säger, som Larry Brooks formulerar också, att de hade, att snacket skulle ha gått i styrelserummet, att liksom skit i den här playoff-streaken och så här, utan klipp ner lite grann och bygg en contender på sikt istället för att vara det här laget som inte riktigt, riktigt räcker till, som är bra men inte riktigt räcker till. Och jag håller med om det, alltså de namnen som specifikt nämns förutom de självklara, alltså Nash och Grabner och kanske Dejornay om någon vill ha honom, det är ju McDonough och Zuccarello. Och grejen med dem är att deras kontrakt går ju, precis som Karlsson är det väl, ut 2019. Det är många bra spelare som har utgående kontrakt just den sommaren. Och jag menar, en Zuccarello, han är 87, va? Så han är ju 30, han fyller 31 år. Och en Ryan McDonough har haft lite skadeproblem, han har väl haft, det är ju Axel som har strulat för honom. Han fyller 30 den sommaren också. Och ja, då kommer han, de kommer kräva, en sån som McDonough kommer kräva 7-8 miljoner liksom, och ett långtidskontrakt, och det kanske inte är Rangers melodi riktigt. De har ju gått bet på Dan Girardi och Mark Stahl och sådär, det är ju inte de riktigt samma kvalitet, men också den där kategorin av att belöna 30-åringar med långtidskontrakt liksom, och McDonough kommer ju vilja ha det, och kanske Zuccarello också. Det kanske är smart medan de fortfarande har högt värde. Jag menar, att trade en McDonough nu skulle ju inbringa rejält tillbaka.
Ja.
Och de har ändå lite spännande på gång liksom. De har några unga spelare ändå som är med i stommen redan, en Zibanejad, jag menar, JT Miller, Jimmy Vesey på gång, Butchnevich, Brady
Shea.
Ja, men
på backsidan då, ska de avsluta med Holden som nummer ett back.
Ja, men Shattenkirk kommer de ju behålla.
Ja, han kommer tillbaks. Nu är han skadad.
Och Brady Shea som jag nämnde tycker jag ändå är, man kan räkna in lite grann.
Ja, vi sen... får se, idag skriver istället Larry Brooks att de har nu 32, eller de har den här månaden på sig nu och visa att styrelsen ska tänka om.
Ja.
Så det finns ju något i det där, att det kan ha varit ett skrämskott också.
Ja, ja. Men ja, det är faktiskt inte omöjligt. Det låter lite så här New York-aktigt, det är också. Alltså, det låter mer New York-aktigt med någon skrämt taktik i media kanske än.
De har varit lediga en hel vecka, ska inte spela förrän imorgon torsdag då. Då är deras första match efter breaket, och då har det varit en veckas ledigt. Så nästan har de fått in det. Och nu är fansen vansinniga också då, för att han, Cody
McLeod,
har ju blir heat-trailer, och han går rakt in i lag, han ska spela imorgon.
Ja, exakt. Alltså och där pratar vi ju liksom inte moderna hockeyspelaren, utan där pratar vi en gammal polis från 90-talet ungefär.
Ja, och det är klart att Vigneault vill ha honom.
Ja.
Han ska in och vara Tanner Glass nu.
Ja, exakt. Som Rangers har saknat Tanner Glass. Det är det som är problemet, Johan.
Vi har inte haft någon riktig enforcer, säger de. Så nu har vi en. Nu blir det bra.
Nu kommer skutan vändas. Ja.
Ja, det är roligt att se ändå hur arga de blir. Jag kan inte låta bli att tycka det är underhållande.
Ja, jag är också väldigt underhållen av en sån som Tobias Pettersson till exempel.
Ja.
Alltså hur han går upp i versaler och utropstecken och så vidare.
Han tycker inte det är minst roligt att man uppfattar det som underhållande.
Nej, han är ju fullt seriös.
Och det gör det ännu mer underhållande.
Nej, det är ju hans klubb liksom. Det är liksom, hur får inte misshandlas på det viset, tycker han.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ja, men jag vill säga en som, alltså de som kommer förmodligen tradas då, om Rangers ska göra på det här viset och vara lite sellers, alltså en sån som Nash till exempel kommer ju tradas, och han nämns ju som den kanske en av de mest, och kanske den största forwardsfisken av i dammen, av UFA-dammen, folk som faktiskt har utgående kontrakt.
Ja, i rental-sammanhang, men i rental, sen får man ju se, ja. Han kommer ju få ett betydligt beskedligare kontrakt nästa år.
Ja, precis. För jag undrar liksom egentligen om han är någon jätteförstärkning idag. Alltså...
Jo, han har ju blivit het på slutet och börjar mål.
Jo.
Han är ju en jävligt bra spelare. Han har bara haft en satans förmåga att missa i år. Mm. Han är ju definitivt en av Rangers bästa forwards.
Ja, men han har ju också en historia av att kunna missa en hel del i slutspel också.
Alltså, ja. Så du tycker inte Tampa ska gå efter
honom? Nej, men generellt sett så känner jag väl att Nash kanske, att det är risk för det laget som nappar på honom, att de får överbetala lite grann.
Vem kommer göra det då? Pittsburgh?
De har ju bra
historia ändå, att ha tagit in rätt sorts veteraner.
Ja.
Boston? Nej, de behöver inte.
Det är nästan för känsligt till Boston också.
Toronto? Alla tror att Toronto ska ta allting som finns. Ja,
precis. Så fort det är någon namnkunnig spelare som ryktas bort, då är det Toronto.
Dallas?
Ja, jag vet inte. Nej, men det känns som att det kommer vara lite Alltså, Anaheim. Det kommer inte vara brist på intressenter.
Nej. Anaheim, de kommer ju gå till final. Det är ditt lag.
Ja, det är mitt lag.
Till final. Jag tror att de kommer fixa det.
Ja. Men som en jämförelse till exempel så vill jag bara säga att Andrew Shaw har bättre målsnitt i slutspel än Rick Nash.
Ja.
Så, nu fick jag det sagt.
Men det är bara, han är ju streaky liksom, så får han bara flyt plötsligt, då kommer han att vara en av de bättre målskyttarna.
Ja, exakt. Jo, det är sant. Och han har ju inte tappat så mycket av sitt. Ja, men alltså, han har inte tappat så mycket av sitt skär liksom. Han är ju stor och kraftfull också när han är i form. Så är han ju ett lok.
Nashville, men Nashville tror jag kommer vara väldigt försiktiga. Poil har gjort sina trader nu. Han har ju en sån fantastisk centeruppställning så.
Ja,
och nu får han en till, för att nyhet precis när vi skulle börja sända det här är ju att Mike Fisher kliver ut ur retirement och gör comeback. Försöker göra comeback.
Ja. Ja, jag är först och främst imponerad av din övergång här. Naturliga övergång som vanligt.
Men
det här tog mig lite på sängen. Jag har inte hunnit reflektera så mycket över det här. Jag är mest lite
väldigt oväntat. Lyssna här då, om du håller käften en stund så ska jag det. Det är officiella nyheten här. He's coming back. After walking away from the game of hockey last summer, Mike Fisher has decided that maybe he isn't quite done just yet. On Wednesday morning at Bridgestone Arena in Nashville, Fisher took to the ice in what is the first step toward the former Predators sentiment, rejoining the club he captained to within 2 wins of a Stanley Cup last spring, with hopes of getting just a little bit further this time around. Så är det. Det är inte alltid lätt för dem som efter så många år lägger av. Precis, så har de ingenting att göra. Han har suttit hemma hos Carrie Underwood och funderat på vad fan håller jag på med?
Ja.
Jag spelar inte hockey för dem.
Nej, exakt.
Men frågan är ju om det går. Alltså, om det går att skippa en hel höst och plötsligt komma in igen i hans ålder. Tillåt mig tvivla lite.
Ja, precis. Alltså, spontant så har man sett liksom Nashville-fansen är ju lyriska över att få tillbaka sin kapten och lite så här halvt klubbikon med tanke på Carrie Underwood och så vidare. Att han känns som en riktig Nashville-snubbe. Liksom. Han är ju klippt och skuren för den marknaden. Och att han är, trots att han är liksom kaptenshistorien och rakt in i det här satsande laget som går för Stanley Cup. Liksom.
Ja.
Och centersidan ser ju superbred ut nu. De har tagit in en Turris tidigare under säsongen och Bonino i somras och så Fischer tillbaks. Liksom. De har flyttat ut en järnkrok på kant permanent. Liksom.
Ja, som Coltons... ska han ta ut Sissons i fjärde kedjan?
Ja, precis. Då är det en Sissons som var uppe som andra center i princip i finalserien. De är skadorna är knappt kvar i laget, höll jag på att säga. Nu som de har förstärkt. Men jag håller med dig där.
Man kommer osökt att tänka på när Mats Sundin skulle göra comeback efter lika lång tid och klev in i Vancouver. Och det blev ju aldrig bra.
Nej.
Han fick ju väldigt fina pengar, så jag är säkert glad för det, men det vart ju inte lyckat.
Nej, precis. Och en spelare vi kommer komma in på här också, en sån som Jaromír Jagr, som trots allt, nu är han är 10 år äldre nästan. Men liksom som inte var med på försäsongen och fick kliva in 1 oktober eller liksom få träna på egen hand sen i över ett halvår liksom.
Ja, men man kan inte jämföra någon annan med Jaromír
Jagr. Det går faktiskt inte. Men det känns tufft faktiskt. Det är inte nödvändigtvis en superförstärkning på isen. Det är kanske mer i omklädningsrummet. Det är ju deras gamla kapten.
Det tror jag i så fall. Att alla är glada att han får vara med på resan om de nu ska gå hela vägen. Så visst, då är det ju såklart stort att ha honom med. Vem är det som är ny lagkapten?
Josie.
Då vet han vem man ska ge buckan till ifall han får ta.
Ja, just det. Det kan ju bli ett fint moment som inte är helt osannolikt att Josie får göra som Joe Sakic till Ray Bork.
We're getting ahead of ourselves.
Ja, nu slår vi fast olika saker och bestämmer redan hur Josie ska agera när de vinner Stanley Cup, som de ju gör då. Har vi kommit fram till.
Ja, men apropå Nashville då också, här kommer en till övergång. Ja. Roliga besked. Vi var nyss inne på att Victor kom tillbaka snabbare än väntat. Nu är Forsberg väldigt nära comeback också. Han har börjat träna med laget. Visserligen fortfarande en no-contact tröja, men det är bara några matcher ifrån så kommer han att göra comeback. Jag hoppas det blir på måndag, för då möter de Islanders borta och den ska gå och se.
Ja, snyggt. Och han brukar ju vara rätt bra när du tittar på honom också. Live. Aha. Han har gjort några hattrick till exempel.
Ja, för det är ju fortfarande så, det är ju väldigt anmärkningsvärt. Nashville har inte en enda gång den här säsongen spelat med fullt lag. Exakt när Ryan Ellis kom tillbaka så gick ju Forsberg sönder.
Ja.
Men när han kommer tillbaka då kommer de äntligen ha The Big Four där bak och Jofa-kedja och Bonino och Turris och Sissons. Helvete vilket
och
lag.
Och Fischer.
Ja. Ja, det dröjer nog lite innan han är...
Ja, precis.
Ja, nej, men suttit med fru Andor och ätit barbecue hela hösten.
Ja, exakt. Jo, han kommer behöva lite tid på sig. Men, men det var ju, får man säga, positiva nyheter jämfört med när vi satt och kliade oss över lite grann här när hela Jofa-serien var borta i en podd vi spelade in där. Vi trodde att Victor Arvidsson skulle kanske... Ja, det tog gångerna lätt som att han skulle behöva sitta där på er-listan ett tag och Johansson skulle evaluate och sådär. Och så Forsbergs långtidsskada. Men nu är plötsligt så är det ju återigen, nu kanske Nashville-laget äntligen får vara helt, och jag menar så som de har presterat den här säsongen trots allt, så har de ju verkligen sparkapital. Alltså, shit.
Ja.
Det är ett ruggig contender alltså.
Ja. En annan nyhet då, du nämnde honom, hans namn där, Jaromir Jagr. Sagan är ju då slut nu. Det kom fram att, eller det kom fram, det togs till slut beslutet att Calgary satt upp honom på waivers, ingen tog honom och han kommer nu att åka hem till Kladno i Tjeckien och avsluta karriären där.
Ja.
Och det var väl jävligt tråkigt att inte NHL-karriären fick ett värdigare slut. Alltså det här experimentet med Calgary skulle med facit i hand aldrig ha gett sig in på.
Nej, det blev inte så lyckat. Och det slutade till och med waivers liksom. Men man såg, alltså, om man inte har sett det så kan jag bara rekommendera att YouTubea Jagr Goal Calgary. Det är hans enda mål i Calgary. Det tycker jag är roligt. Det ser ut som att det är farfar som åker och ska göra en kasse. Liksom. Han har ju liksom touchen i klubban, men hans skridskåkning där är ju tung. Alltså. Man såg att det var inte den gamla Jagr. Trots allt.
Nej. Men time waits for no one. Det är, allting tar ju slut. Det går inte ens när man är Jaromir Jagr och träningsnarkoman och hålla tillräckligt hög standard för att spela NHL. Men det här med att det blir ett ovärdigt slut, okej, det är väl en sån. Men det är en liten detalj som vi snart kommer att ha glömt. Ja. Och när man ser tillbaka på Jaromir Jagr kommer man bara prata om en av de allra största NHL-karriärerna. Och jag är ju jävligt glad att han har haft sån här stamina. Så att jag har fått se honom under så många år, följa honom här borta. Alltså, när jag kom hit, då var han ju i Rangers. Och hans första säsong... Rangers här när de vann President's Trophy tror jag till och med. Då gjorde han ju för fan 123 poäng. Ja. Och var radarpartner med Nylander. Han var ju MVP i Rangers.
Ja.
Jag kommer ihåg det hela garden så på sista veckorna där. Sen fortfarande pucken så var det MVP, MVP.
Ja, det ekar fortfarande.
Ja,
det är ju alltså drygt ett decennium sen och då var han ju en superveteran liksom, och så håller vi fortfarande på att prata om honom liksom. Det är osannolik karriär. Men jag får bara nämna en sak som jag tyckte var lite, alltså en grej jag läste från honom här nyligen som jag tyckte var lite intressant faktiskt, en kommentar från honom när han blickade tillbaka lite på sin karriär. Och han nämnde en match som jag inte såhär, i första hand skulle ha tänkt på att han skulle ha svarat, som det hans viktigaste match där han gjorde sina viktigaste mål. Jag tror inte du tar det på rak arm heller.
Nej, det gör jag inte. Jag tänker inte ens försöka.
Nej, nej. Nej, då nämnde han Game 6 99 mot New Jersey Devils. Där han kvitterade med en och en halv minut kvar och sen avgjorde. Och det var i andra rundan. Så jag tror det var första rundan var det väl. Och så tog de sig till andra rundan och sen åkte de ut. Men anledningen till att varför han tyckte det här var så viktigt och sådär, det var att då hade han ju varit i Pittsburgh i många år och liksom kände mycket för den klubben. Och sen var det så att Pittsburgh var ju, de var ju, alltså deras ekonomi var ju totalt förfall. De höll ju på att gå konkurs och det var ju enorma flyktrykten kring klubben. Och det var nästan klart att de skulle kanske behöva flytta till Kansas City. Och varenda dollar spelade roll för Pittsburghs existens då, så skulle de gå vidare till andra rundan och få spela några hemmamatcher till så skulle ekonomin kanske kunna lösas. Och Lemieux skulle kunna gå in och rädda klubben finansiellt. Men de behövde gå vidare från den där serien. Och de faced elimination i den här Game 6. De behövde kvittera i slutsekunderna. Och då gjorde Jagr det. Och sen avgjorde han också. Han räddade, på lite så här i efterhand kan man säga att han räddade Pittsburghs existens. Annars hade de kanske på riktigt alltså flyttat till Kansas City. och Crosby och så vidare hade varit där. Så det, han, trots att han då, jag brukar påtala att han faktiskt skrev på för Philadelphia sen när han kom tillbaka från KHL till NHL, värsta rivalen, trots att han hade bud från Pittsburgh nu, och jag ifrågasatte honom ganska kraftigt, vilket ju du har ifrågasatt mig för. Så var det ändå lite, ja, det var, det tycker jag är det viktigaste, trots att han vunnit Stanley, dubbla Stanley Cups, OS och allt vad det heter och massor med individuella priser, så vill han just peka på när han räddade Pittsburghs existens lite grann. Det var det viktigaste.
Ja, då kan man ju tycka att de kan sluta bua åt honom i Pittsburgh, för det har de gjort den sedan han försvann därifrån.
Ja, nej, jag tycker alltså det, han är ju ändå förknippad nu i Pittsburgh. Han spelade 11-12 säsonger där. Alltså hans, är det någon av alla 9 klubbar han har spelat i, hans tröja måste ju naturligtvis upp i taket, och det är ju i Pittsburgh tycker jag. Ingen snack.
Ja. Ja, jag håller med, men det blir ju så konstigt eftersom de har ägnat ett drygt, ja, nästan ett och ett halvt decennium mot att bua så fort han har visat sig.
Ja, det blir ju konstigt. Men
med det uttalandet så kanske han säkrar den där tröjhissningen.
Ja, exakt, det kanske var, kanske fanns någon baktanke där. Men, nej, men jag tycker Jagger ska upp i taket i PPG Paints.
Jag tycker han ska upp överallt.
Ja,
ingen borde få ha 68 än.
Nej, det är nästan så att det är nästan lite skämmigt att ta det numret. Alltså.
Ja.
Det är liksom Jagger.
Ja, ja, vi hade någon till liten trade här. Den är inte så liten för oss svenskar. Magnus Perjärvi har varit uppsatt på waivers av St. Louis igen. Det har ju hänt några gånger. Men den här gången så var det en klubb som nöp honom. Och det var ju Ottawa Senators då. Så han har fått flytta upp till kylan i kanadensiska huvudstaden och hamnar i botten av tabellen istället för med ett väldigt competitive St. Louis. Och det är kanske inte så kul. Men å andra sidan kanske han får lite fler chanser i mer framträdande roller i Senators som håller på att montera ner sitt lag.
Ja, han sa ju det själv att han såg det lite som en audition här att få liksom prove himself i NHL igen. För att han var ju lite sådär in och ut ur line-upen i St. Louis och hade i princip en renodlad såhär PK-roll liksom. Ja. Han fick ju faktiskt chansen i top 6 direkt i spela med Brassard. Och Zingle tror jag i andra kedjan nu här om natten.
Men är det någon som klarar av den sortens uppgift så är det nog Mange, för han har ju liksom han har ju bit ihop i många år och skickat aldrig liksom riktigt tillåtits etablera sig någonstans utan skickats upp och ner och kastats runt i olika kedjor men vägrar ju upp, så att han kan nog säkert fixa det.
Ja, och jag är lite förvånad över att han, trots allt ändå, men det vittnar ju ändå lite grann om att han fortfarande får chansen till exempel att Senators vill ge honom ett test här liksom. Att, jag menar, han var ju hypad, ordentligt hypad när han kom in i NHL, han gjorde en bra rookie-säsong. Mm. Och han gick ju tidigt i första rundan när det var 2009. Och jag såg någon artikel i här där någon Edmonton fansida där de recall liksom att på den tiden när han kom in i NHL där var de liksom det nya Edmonton som skulle byggas, så de hade just draftat Taylor Hall i första rundan. Det kallades för The Hope Quartet, och där har de tagit initialerna från Taylor Hall, Linus Omark, Magnus Perjärvi och Jordan Eberle. Det var The Hope Quartet som ska bygga det nya Edmonton. Så blev det inte riktigt, men så hypad var ju för den skulle Omark, men också Perjärvi.
Ingen av dem är kvar.
Nej, ingen av dem är kvar. Alla fyra är borta. Alla fyra är borta.
Ja. Så kan det gå. Ja, vi får önska honom lycka till. Det vart ju också, det glömde vi bort här, i samband med All-Star Weekend så fick vi också veta att NHL återvände till Europa, inklusive Stockholm. Eller Sverige ska jag säga, för det har påpekats från arrangörerna att det inte är 100 att det blir Globen och Stockholm. Det kan bli någon annanstans.
Ja, spännande.
Och det är ju då New Jersey och
Edmonton. Det är just Edmonton. Jersey.
Ja, just det.
Du hade kunnat få till en övergång där till och med, kom jag på nu.
Ja.
Typisk Bjurö-övergång.
Ja, men det fuckade jag upp. Fuck that up good, som Tortorella. Ja, nu kommer jag tänka på den presskonferensen som jag var på. Slutspel, Rangers, Washington och Brooks och Tortorella börjar bråka. Och Tortorella säger, I was such in a good mood when I came here. Och Brooks sa, me too. Well, you managed to fuck that up, didn't you?
Det finns ändå någonstans där inne så finns det en liten hård kärlek skulle jag vilja påstå.
Och ja, det låter väl kanske inte som den hetaste matchen Och det kommer att inleda säsongen också då. Det första matchen. Och för, de åker över, i första hand är det för att de ska spela preseason matcher i Tyskland respektive Schweiz, för att Dreisaitl ska förvisas hemma i Tyskland och Hischier i Schweiz då. Och så åker de till Sverige och spelar säsongspremiär. Det känns, nog hade det kunnat vara sexigare lag för svensk del.
Ja, det är klart, det tycker jag också. Det är klart att det finns några svenskar i respektive lag, och en Connor McDavid hoppas man väl kunna slänga upp på lite affischer och att det ska locka.
Ja, det blir väl en grej förstås att få se världens, framtidens bästa spelare i alla fall.
Ja, men ja,
alltså, och Jesper Bratt skulle kunna få spela hemma på Globen ändå, men det verkar inte som att det är säkert att det blir Globen. Jag tror att det lutar åt Göteborg.
Ja, det kanske är bra ändå, för jag tror att alltså, som det såg ut i Stockholm, när det blev ju nästan lite inflation i NHL-matcher faktiskt, och det är därför det var sånt långt uppehåll fram till fjol. Jag menar, när de kastade hit Columbus och San Jose, då var det ju pinsamma bilder från Globen hur lite folk det var.
Ja.
Det får inte upprepas liksom. Och det är klart, det är inte, nu är det ett år direkt här på igen, och så är det säsongspremiär, det är inte riktigt bra. Vi var ju ganska överens om det i november där, att det var bra att de spelade en mitt i säsongen match när de liksom redan är uppe i varv.
Ja.
Och det känns som att det är lite mer en riktig, det känns inte lika mycket jippo, utan det känns som att det är lite på spel. När det blir premiär så är det lite sådär, inte riktigt kommit igång riktigt.
Det får de istället ut av Helsingfors då, för dit kommer Winnipeg och Florida i november för två matcher av samma sort då, som det var nu i Globen. Mm. Och den är ju het för Finland, för det blir ju Patrik Laine mot Alexander Barkov.
Ja, just det.
Goda vänner och superstars i Finland. Jag känner en, du och jag känner en som kommer att vara där, tror jag.
Ja, nu ska jag få chansen att nämnas i podden igen här. Jag tror att han har en streak på typ 7. Han har nog längst streak i poddhistorien här av folk vi har namedroppat.
Jarkko
Päiviniemi på redaktionen här, som är lydigt faktiskt över just den matchupen. Det är ju, jag menar, Winnipeg är ju typ är ju typ lika stora i Finland nu som Colorado var i Sverige i slutet på 90-talet när Forsberg dominerade liksom.
Han kommer sitta på en Silja Line färja till Helsinki några dagar innan de matcherna.
Ja, det kan vi garantera redan nu.
Ja. Och då kunde man ju tycka att Sverige borde ha fått se en sån match med, varför inte Washington Nashville eller så.
Ja. Ja.
Ja.
Nej, jag håller med. Det för den svenska publikens skull så fanns det ju mer attraktiva lag att slänga fram. Och som sagt, just det med att lägga det vid ett bättre tillfälle än just säsongspremiär, som inte är det mest optimala.
Ja, ni får se NHL i alla fall. Får vara glada för det.
Precis, nu ska vi inte hålla på och klaga här att NHL faktiskt lägger en match i Sverige. Det är inte så dumt. Det har ju som sagt inte varit så bortskämda med sen de senaste 7-8 säsongerna.
Hörru du, hur känns det nu då? Har du något mer att säga?
Ja, det har man väl alltid med. Jag känner nästan att vi kanske får sätta stoppen då.
Vi kanske får det.
Ja.
Ju... Och du har ingen mer trudelutt du vill dra?
Nej, nu kanske jag får hålla igen ett tag efter den där varianten i början här. Jag är lite splittrad, men jag är ändå glad så här i efterhand att det togs emot väl från dig i alla fall. Vi får se om vi har några lyssnare kvar överhuvudtaget när jag pratar nu. Eller om alla stängde av där inledningsvis.
Nej, det tror jag inte.
Ja, men det är det.
Ja, men du, då går jag ut i solen här och så... Så återkommer vi väl nästa vecka då med nya iakttagelser och synpunkter.
Precis, då har det varit matcher för hela slanten här nu, inget All-Star break och så vidare, så det kommer säkert finnas mycket att nysta i.
Yes. Ja, men då säger vi tack för den här gången och adjö, adjö. Say it.